Ja, det är Åke Sandin det här och nu börjar en ny halvtimme på Succé-kanalen 91,4. Vid datorn kan ni när som helst lyssna på vilket program som helst genom att knappa in tyresoradion.se. Och välkommen igen till Tyresö, Ingrid Svensson. Förra gången var du här och då intervjuade du mig före jul, någon månad före jul.
Ombytta roller, tack så mycket.
För en Tyresö-tidning?
Ja, Tyresö-magasinet, eller magasinet Tyresö kan man väl också säga. Tyresö-magasinet, säger jag.
Jobbar du fortfarande kvar där?
Jag jobbar fortfarande där. Det kommer ju en gång i månaden. Mm. Så att jag är inte här jätteofta. Men,
kommer du så ofta som en gång i månaden?
11 nummer om året.
Gör det?
Ja. Och jag var senast på Tyresö slott och skrev om ett live. Vet du vad det är?
Nej, ja, live betyder på engelska. Men
live betyder att man gestaltar en annan tid och på alla möjliga sätt. Att
man, spelar du Maria Antoinette?
Jag spelar ingenting, jag bara var där och skrev om detta. Men det var en stor grupp människor som gestaltade Jane Austens böcker helt enkelt. Och klädde sig som man gjorde på Empire, alltså Empire-tiden och för 200 år sedan. Och agerade utifrån detta och var de här karaktärerna i böckerna. Det skrev jag om.
Så det handlade inte om markisen Lagergren och
febres
för Marie Antoinette och hennes grymma tragiska öde och så vidare. Det har varit på Tyresö Radio nyligen.
Ja, nej,
Anita Jonsson heter en duktig Tyresö-människa som har varit guide på slottet.
Ja, detta var väl att man fick tillgång till och att man fick möjlighet att vara på slottet. Mm. Och det passade så väldigt bra att vara där och ha en bal på slottet som man då hade.
Den där artikeln du skrev om, det vill säga om Tyresö U-lands- och fredsförenings biståndsprojekt, den tyckte vi jättemycket om. Med många foton och så vidare. Du fick till och med Glory, en veckans ros i Radio Tuff, Ingrid Svensson.
Tack så mycket.
Det är inte alla murlar som får det, må du tro.
Jaså, då var det ännu bättre, tack.
Ja. Men är det ett heltidsjobb det här att vara journalist på magasin Tyresö?
Nej, det är det ju inte. Och det är inte ett heltidsjobb att vara journalist, som du säger, överhuvudtaget för mig. För att jag gör lite andra saker också. Jag önskar väl att jag hade mer journalistjobb, ska jag säga. Men det är en svår tid för journalister just nu. Man läser ständigt om att fler tidningar ska säga upp fler medarbetare. Och färre medarbetare ska göra samma tidning ungefär, va? Så att vi är många som slåss om de där jobben som finns. Men jag jobbar också som...
Man kan ju vara journalist på nätet.
Det är väl Sen ska man ju leva också.
Nyhetsinformationen som
absolut.
Växer.
Ja. Men man ska ju leva också. Alltså bröd också.
När började du intressera dig för eller drömma om att bli journalist? Det är svårt att bli det. Man måste vara A-student eller vad det heter för att komma in på journalisthögskolan.
Alltså jag trodde nog det, fast jag vet inte om det är sant. Jag tror att det är viktigare att man är intresserad av många olika saker. Och om man inte är intresserad av en viss sak, att man kan tänka sig att bli det. Eller att man helt enkelt blir det därför att man engagerar sig i det. För så har det varit för mig, tycker jag. Jag är visserligen intresserad av många olika saker, men sånt som jag har skickats ut på den tiden jag var fast anställd journalist på olika tidningar och så. Jag skickades ut ibland på sånt som jag tyckte att det här är väl inte så kul. Eller det här vet jag absolut ingenting om, jag tror inte att det är kul. Men det visar sig ju att bara man gräver lite under ytan och man träffar en person som, och de flesta personer går dessutom och de vill svara, de vill berätta om hur de har det, och då blir det intressant för mig också. Så att det kan väl vara så att många av mina intressen har uppstått därför att jag har skickats ut att skriva. Och så har jag insett att det där var intressant.
Killar har bättre självförtroende än tjejer.
Absolut.
Många damer som jag vill intervjua, de säger först: åh herregud, jag är så ointressant, jag har ingenting att snacka om. En hel halvtimme, säger de. Och jag säger, det går rasande fort en halvtimme och jag är en frågvis gubbe. Och om jag får intervjua dem sen, är de ju helt unika och oerhört intressanta. Det är varje människa faktiskt.
Jag sa nog också att jag tyckte att en halvtimme var lång tid, tror jag.
Till mig?
Ja.
Det har redan gått 5 minuter, 8 sekunder.
Ja, nej men jag
var tror det. Var det inte så att du söderut någonstans, det hörs lite på dialekten, att du inte är någon riktig infödd 08?
Nej.
Att du drömde om att skriva och kanske bli journalist. När börjar du att drömma om det?
Alltså att det var spännande med bokstäver och ord och sånt. Det jag tror faktiskt inte att jag kommer ihåg någonting annat än att jag har tyckt så. Och jag lärde mig läsa och skriva ganska tidigt. Och jag bodde granne med skolan också, vilket väl var en fördel då. En liten byskola i Simris.
Vänta, Simrishamn menar du?
Nej, jag menar inte Simrishamn. Utan jag menar Simris. Och det är en by som ligger utanför Simrishamn. I Simrishamns kommun numera. Var egen kommun på sin tid och fanns före Simrishamn faktiskt också. Det kanske namnet egentligen avslöjar. Att Simris kom först och sen behövdes det en hamn. Så ser jag det i alla fall.
Jaha. Mm.
Det ligger 3 kilometer sydväst om Simrishamn.
Mm.
Och där jag växte upp där. Var du liten
bokstavs- och läsintresserad tös?
Jag hängde utanför staketet och tittade in på när skolbarnen var ute och lekte. Och det fanns en lärare.
Så du var avundsjuk på dem?
Jag var jätteavundsjuk och jag tjatade mig faktiskt till att få börja för tidigt.
Uh-huh.
Det fanns en lärare där också som var väldigt förstående. Alltså det var en mycket liten skola. Det kanske gick 50 elever där. Man började ju skjutsa elever hit och dit sen. Och två år efter att jag hade börjat där. Så lades den ner. Mm. Den var väldigt, vi hade inte ens inomhustoalett. Det var alltså ute där. Mitten av 60-talet ska jag säga det också. Så
att är det sant att innan du började skolan, alltså före 6-årsåldern, så skrev du små berättelser som du läste upp för de mera utbildade barnen, 7- och 8-åringarna där inne på den lilla skolan?
Ja. Jo, alltså det började egentligen med att min pappa tyckte att jag och mina 2 yngre systrar, åtminstone den som var närmast mig i ålder, skulle skriva och teckna till vår mamma som skulle fylla oss snart. Så vi fick en sån här, varsin brun bok, skrivbok som stod Notes på framsidan på.
Ja, Notesblock heter det på den tiden.
Ja, precis. Och min syster tecknade nog mest, hon kunde inte skriva, men hon var ju yngre, men jag började skriva och berättelser om, ja, det var säkert troll och prinsessor och sånt där.
För att förära mamma?
Ja, det var hon som skulle få det.
Ja.
Men alltså, min pappas trädgårdsmästeri och skolan gränsade alltså till varandra. Det var bara ett staket emellan. Ja. Och läraren, den ena läraren kom in till min pappa och tog en rökpaus på rasterna och gick tillbaka in sen när det ringde in. Jag vet inte om det var han som berättade, men det blev i alla fall så att jag fann mig själv stående vid det där staketet när det var rast och läste upp för skolbarnen.
De samlades
där. Det stod en 10-20 stycken vad jag kommer ihåg och lyssnade på mig. Och så läste jag min historia och så applåderade de.
Nej.
Och så ringde de in och så gick de in och så gick jag in till trädgårdsmästeriet och fortsatte skriva. Och så upprepades det här ju när det var rast igen. Så
hur många 6-åringar har haft publik?
Ja, det var ju egentligen
stort. När de läser upp sina egna berättelser.
Ja, jag hade kontakt med en av de här äldre barnen för ett år sedan ungefär. Och hon har bott i Gävle länge, så vi har inte träffats på säkert 30 år om det räcker. Och hon berättade att just det minnet är väldigt klart för henne. Hon var så imponerad av mig att jag vågade göra det också. För mig var det ju absolut ingen rädsla. Hon var en av mina åhörare. Hon var väl mest kanske imponerad, för hon kunde ju givetvis läsa och skriva. Men hon var imponerad av att jag vågade göra det. Och det var ju, på den tiden var man ju inte så nervös. Så att det var ingenting absolut som jag tänkte på. Jag tyckte nog inte att det där var konstigt alls egentligen.
Mm.
Jag bara gjorde det.
Sen tog du studenten i Simrishamn.
I Ystad faktiskt, för Simrishamn hade inget gymnasium. Inte på den tiden.
Och sen blev du Ingrid Svensson journalist på någon Skånetidning.
Ja.
Sydöstran kanske, eller
Nej.
Arbetet,
Nej.
Eller Norra Skåne.
Ja.
Alltså.
Rätt gissat. Norra Skåne. Jo, men jag hamnade upp i norra Skåne, i nordöstra Skåne, i Osby.
Aha.
Och ja, fann mig själv sysslös, kan jag säga. Jag skulle fylla 20, eller det var i den vevan. Så att, jag knackade på och frågade om de inte behövde mig.
Mm.
Och först så trodde de väl inte att de gjorde det, men sen visade det sig att de gjorde det. Och, det för att göra en längre historia kort. Oavgörande
provanställning
eller sånt. Jag fick vara där ett par veckor först. Och det fanns, detta var alltså en lokal redaktion. Det fanns ett skrivbord med en stol på var sida bordet. Så att det måste vara en och stol tom.
Ingen dator?
Att, nej, ingen dator. Nej, ja. Nej, nej.
Ja.
En person hade precis slutat där, och då fick jag sitta på hans stol till dess att det kom en ny. Sen så visade det sig att det kom ingen ny, utan jag stannade kvar.
Det låter ju inte så jättespännande att vara lokalredaktör på en plats som Osby, som kanske inte är så litet som jag tror.
Nej, men Osby var väldigt speciellt. Ja, ja, brio och leksaker och Osbypannan med tvättmaskin och spisar och köp.
Och sen
med
prästen, vad är det?
Ja, Fader Gunnar.
Fader Gunnar?
Fader Gunnar.
Lite halvkatolsk, va?
Ja, han gick med rökelsekar i kyrkan och hade många kritiker då också. Han hade ju lämnat i Osby när jag kom dit.
Mm.
Hans son var socialchef där däremot, och hade jag en del att göra med. Men ja, vad hade vi med? Vi hade ju V6, det känner du kanske inte heller till. Nej. Jo, det gör du. Med Kiki Danielsson. sångerskan, ja.
Ja,
precis när jag hade börjat. Jag tror jag började där i januari. Och en månad senare fick jag intervjua V6 när de skulle ställa upp för första gången i uttagningen till Slagerfestivalen. Ja, ja. Det var ju ett dansband egentligen. Aha. Med Kiki Danielsson som vokalissa. Jag fick intervjua dem, och jag visste faktiskt lika lite som du verkar veta nu om vilka de var. För att jag hade inte precis
engagerat mig. Är Kiki Danielsson från Osby? Nej.
Jo, hon är från Osby.
Ja,
hon är,
ja. Ja.
Så att de intervjuade jag, och mina jämnåriga tyckte att wow, får du intervjua Kiki Danielsson? Men... Mm. Ja, jag hade varit i USA ett år, jag visste väl inte. De hade uppstått under det där året, kändes det som. Så jag frågade ganska mycket om vilka är ni, och så de tittade på mig lite konstigt och så. Men det var väldigt lärorikt.
Hur länge stannar du i tidningen Norra Skåne?
Jag var i Osby 5 år, sen var jag borta ett år och pluggade i USA också. Läste journalistik och så. Men jag började 78, slutade 83.
Du gick aldrig på journalisthögskolan?
Alltså det var ju tanken. När jag gick till redaktionen i Osby och frågade om jag fick vara där, så var det för att veta om jag faktiskt skulle bli journalist. Jag hade ju inte vågat erkänna det där eller bekänna det för någon tidigare att jag ville bli journalist.
Det var en ouppnåelig.
Ja, jag vågade ju inte, för det lät ju som någonting som var högt ovanför mitt huvud. Ja. Och det skulle väl inte jag. Och sen kom jag från Österlen, där är man inte sån. Man ska inte förhäva sig, man ska inte tro man är något.
Är det en grym jantelag som råder
på Österlen? Ja, det måste jag nog säga.
Mm.
Det var ganska tufft att sen säga att, ja, nu kanske jag hoppar över någonting, men det var ganska tufft att sen säga att jag skulle skriva en bok som jag gjorde för något år sedan, men vi kanske kommer dit.
Du har ju skrivit en bok om, ja, Simris.
Om Simris, just. Ja.
Om byn där du växte upp,
ja.
3 kilometer från Simris hamn.
Mm.
Men Ingrid Svensson, du bor nu sedan 17-18 år i Västerhaninge.
Västerhaninge ska man ju säga, helst om man kommer därifrån.
Västerhaninge.
Men jag gör ju inte det, så då, man förstår ju då att jag inte bara på dialekten, att jag inte kommer därifrån.
Men faktum är att du lär ha tillbringat något år i Västerhaninge för att utbilda dig. Vad var det för något?
Jag gick U-landslinje på folkhögskolan där.
Har du gått på folkhögskola?
Ja.
Det är många som tindrar med ögonen och blir lyriska.
Ja, sen, men lite så.
När
lite
jag
så
till exempel på mitt lite dumma sätt påpekar att på folkhögskolan, där får man väl inget slutbetyg som kan vara någon merit att tala om. Vad fara och gör de där? Och då säger de, tittar de stint på mig och säger, det är de bästa åren av mitt liv.
Ja.
Var det bra?
Jo, det var väldigt bra. Dels därför att man ju har, jag i alla fall hade hunnit bli lite äldre. Jag var 28 när jag började där. Och man hade lite erfarenhet, lite andra kunskaper än man hade haft lite tidigare. Och så gick jag ju U-landslinje, då fick vi ju resa också. Och det var ju en jättestor erfarenhet förstås. Första gången. Vi bestämde tillsammans, min grupp, det tog en månad av att vi stötte och blötte och tog reda på med olika länder och alla ville åka till olika platser. Mm. Jag var väldigt övertygad om att jag ville åka till Sydamerika.
Mm.
Peru egentligen, det blev Bolivia så att jag kompromissade lite där. Men, men vi åkte till Bolivia i 2,5 månader.
Oj! Bodde på olika härbärgen då?
Ja, vi flyttade runt ibland. Vi hamnade vi hemma hos svenska volontärer som var där. Och det var lite olika. Mm. Vi gjorde olika saker. Jag bestämde mig tidigt för att jag var intresserad av gruvorna där. Mm. Som var på väg att, ja de minskade ju drastiskt. Mm. Gruvarbetarna som hade varit många och starka.
Är det koppar eller vad är det?
Nej, tenn var det ju från början. Men det finns nästan alla slags mineraler i Bolivia. Och de har ju öppnats igen. Jag har kontakt med den man som jag träffade på den tiden. Som då var fattig gruvarbetare. Ja. Hade varit flykting i Sverige.
Vad är han idag då?
Han är vice gruvminister.
Oj! Det är Evo Morales som är president.
Och det var en överraskning för mig när jag kom tillbaka och hälsade på för något år sedan. Jag hade ingen aning om detta för att jag hade ju tillsammans med andra från min klass på U-landslinjen stöttat dem ekonomiskt. För att under perioder var han arbetslös och familjen hade inga pengar alls. 5 barn. Den yngsta av dem är min gudson. Han är nu 25 tror jag. 25 är han.
Var du både där uppe på höjderna? La Paz ligger väl på 3000 meter drygt?
Det ligger överallt. På drygt 3000. Ja, 3600 är själva stan.
Och knappt och andas där va?
Nej, det är lite svårt när man först anländer.
Var du nere på låglandet i
Vi var en vecka först där det var lite varmare och mer spanjor eller spanskt influerat ska jag säga. Mm. Eller det arvet. Men vi var väl medvetna om de flesta att det som var mest annorlunda var på högplatå nästan.
Mm.
Så upplevde vi det i alla fall. Det är ju där indiankulturerna har sina fester och så.
Jag har många latinamerikanska vänner. Många har jag intervjuat också. Men jag har aldrig varit i Latinamerika. Men flera av mina vänner, framförallt i TUF, har varit i Bolivia. För där fixade vi massa tusen hektar skogs- och jaktmark åt en indianstam i närheten av staden Trinidad. Känner du till den?
Jag har varit där, ja.
Gud, vad berest du är. Trinidad, det trodde jag innan jag började med Bolivia. Det var en ö i Karibiska.
Men det finns många, många platser i Sydamerika som heter
Trinidad.
Ja, de har ju ett på Kuba till exempel, där jag har varit.
Det har du också. Egentligen, hörde du, borde du åka på reportageresa till Indien och besöka de många hundra Tyresö-projekten som finns där.
Jag har
och bo i tuff Friendship House. Ja, helt alltså gratis, förstår du.
Jaha, då så. Jag har kikat lite grann i er verksamhetsberättelse nu innan jag kom hit så idag då. Och sett att det är ju många av era medlemmar som faktiskt har rest till Indien.
Ja, det är det.
Mm.
Och ja, det är alltid nästan varje år, lärare och sådana från skolor som stöder den här verksamheten. Har du varit i Indien?
Alltså jag har varit i Indien när jag jobbade för Sida. En vecka var jag där.
Har du jobbat åt Sida också?
Jag har jobbat åt Sida.
Det stora biståndsorganet.
Ja, det.
Har du varit statlig byråkrat?
Ja, jag var
Ingrid
det.
Ingrid Svensson.
Byrådirektör jag tror jag var när jag började.
Du var en fri, oberoende journalist, precis som jag.
Nu är det. Nu är jag det. Nej, men jag var faktiskt byrådirektör. Och min mamma var väldigt imponerad av den titeln.
Var du byrådirektör?
Ja, men det var när jag började.
Det är ändå finare än byråsekreterare, va?
Ja, men det var det allra första jag... Det, man måste ha en titel. Jaha. Jag visste egentligen inte att jag var byrådirektör förrän jag fick se anställningskontraktet. Det hade jag inte tittat på från efter ett tag. Så att, oj, är jag byrådirektör? Jaha. Det betyder ju inte så väldigt mycket egentligen.
Vad gjorde du?
Jag jobbade hela tiden i 20 år faktiskt på kommunikationsavdelningen. Jag började som, jag tror att det hette egentligen att jag var förlagsredaktör. Men det blev en massa andra saker. Jag var pressekreterare.
Var låg någonstans då? Birger Jarlsgatan där
uppe? Först på Birger Jarlsgatan, sen flyttade vi ju till Sveavägen och sen nu är det på Valhallavägen. Så jag har jobbat på 3 ställen. Inte så länge nu på Valhallavägen. Jag slutade alltså för 4 år sedan.
Mm. Mm.
Men jag var pressekreterare, jag jobbade med interninformationen. Jag jobbade lite grann med hemsidan och sen var jag utlånad åt någonting som heter Myndigheten för skolutveckling. Finns inte längre. Nej. Inte på grund av mig ska jag säga, men där var jag kommunikatör också.
Mm.
Och jobbade med den globala skolan där. Som fortfarande finns. Men,
ett globalt gymnasium någonstans.
Ja, fast det är en annan sak. Globala skolan är ju lärares möjligheter att komma ut och se den större världen. För att sedan kunna undervisa sina barn. Då. Så att jag var faktiskt med i en grupp också. Det har jag inte hunnit säga här innan vi pratade, när vi pratade tidigare. Att jag var med en grupp i Kurdistan också. En sån här lärargrupp faktiskt.
I Kurdistan?
Ja, i Kurdistan. Irakiska turkiska. Det var på gränsen mot Syrien. Så att vi kunde se Syrien från där vi var i Nusaybin, heter den lilla stan.
Mm.
Och det var alltså det var lärarlag. Ett lärarlag från, nu ska vi se om jag kommer ihåg det. Ett lärarlag från Västerås. Ett från Karlskrona, ett från Tibro, och så var det någon från Uppsala, och så var vi i 3 veckor faktiskt, bodde hemma hos familjer.
Hos kurdiska familjer?
Ja.
Ja. Det är lite oroligt i den här delen.
Ja, det var det.
Annat.
Ja, när vi var där så var tanken att vi skulle åka in över gränsen till Irak också.
Ja.
Och det trodde nog vi att vi skulle faktiskt göra, men sen blev vi stoppade av, eller det var utrikesdepartementet som sa att vi inte skulle göra det. Så att vi kom aldrig till Irak, och sen året efter skulle en liknande lärargrupp resa, men då blev den uppskjuten och sen blev den av till slut, men jag vet inte riktigt hur det har gått sen.
Ingrid Svensson, skånska från Österlen. Numera Västerhaningebo, har jobbat på Sida, varit journalist och allt möjligt. Men vad känner du till om städernas stad Stockholm? Vågar du dig som lantlolla från byn Simres in i den stora staden? Säger jag som är halvlapp från Norrland. Låt mig.
Ja, jo, jag vågar. Det gör jag faktiskt. Jag är där ganska ofta. Jag är Stockholmsguide. Auktoriserad Stockholmsguide heter det också.
Auktoriserad
heter det.
Jag har varit Stockholmsguide och guide i skärgården. Mm-hmm. Inte 17 hade jag någon lapp som sa att jag var auktoriserad. Det är fint det.
Det betyder att jag har gått en kurs, ja.
Okay.
Men man får lov att guida utan att vara auktoriserad i Sverige och i Stockholm.
Favoritställen i Stockholm?
Alltså det finns ju hur många som helst egentligen. Jag tycker att skärgården är ett sånt där favoritställe som man bör upptäcka även om man är stockholmare, för att stockholmarna känner inte till det så väl som man skulle tro. Många människor har ju aldrig varit där. Ja, det är ganska många.
Jag var guide flera somrar på Vaxholms båt. Och nu när jag åker som turist med Birka prinsess för att bunkra till Åland.
Försöker du räkna dem?
Nej, jag försöker komma ihåg namnet på någon. Aha. Men det är Danmark och Sverige och några till jag kommer ihåg. Och så Vaxholm.
Jag brukar fråga, för det händer ju att jag guidar turister som har kommit i kryssningsbåt eller med kryssningsfartyg till Stockholm. Och då har de gått genom skärgården med sitt fartyg. Mm. Visserligen kanske tidigt på morgonen när de gjorde någonting annat.
De eller satt åt frukost.
Ja, men då jag brukar fråga det. Hur många öar hann ni räkna dem? Och de gissar på 30, de gissar på 100 kanske, men 30 000 är imponerande.
Visst
alltså.
Är det 30 000?
Ja, det är 30 000.
Med holmar och grejer.
Första gången vi pratade om hur många det var så tror jag att vi sa 24 000, men man har räknat några till då, eller så kryper de upp på vattnet.
När du då guidar till exempel utlänningar i Stockholm, vad är de mest imponerade av? Är de imponerade? Vad älskar du mest inne i Stockholm?
Alltså jag ska säga så här, det är inte svårt att vara Stockholms guide. Man kan ta det ganska lugnt om man nu har den läggningen, men jag kanske inte har det. Men man kan ta det ganska lugnt därför att Stockholm talar ju så mycket för sig själv. Det är vackert överallt. Det är nästan det. Det är extra vackert uppe från Fjällgatan förstås. Precis nedanför Bellmansgatan och där. På den sidan nedanför Slussen. Och man tittar ut över Mälaren därifrån, över stadshuset och så. Men Stockholm är vackert överallt tycker jag. Och folk tycker det. De blir imponerade. Och så har de varit i de andra städerna runt Österfrån. Mm. Och de har varit imponerade där också. Men så kommer de till Stockholm. Mm. Om de nu gör det i den ordningen. Det är ju inte säkert. Men då säger de, det här är ändå vackrast. Det här var fantastiskt.
Är det tack vare vattnet
överallt? Ja, jag tror att du har väldigt mycket med vattnet att göra.
Visar du då mitt favoritområde i Stockholm, Gamla stan?
Gamla stan är ju, ja, där är vi. Och det är ju stockholmarna också. Det är ju roligt att se faktiskt. Mm. För att det finns ju de som frågar, är det här kulisser bara? Är det här någonting som bara turisterna är intresserade av? Är det bara turistfällor det här? Men så är det ju inte. Nej. Och jag tror stockholmarna blir mer och mer intresserade av sin huvudstad och Gamla stan också.
Och ni kära tusenbor, besök Gamla stan, det är jättefint. Ring mig så ska jag guida er.
Även om du inte är auktoriserad.
Det kom Malgroda, Ingrid Svensson, den förtjusande flicka ifrån Skåne och Västerhaninge. Där ligger en bok. Ja. Och men den heter ju Simris. En annan by på Österlen.
Vilket sammanträffande.
Är det din...
Ja, det där är mitt, man skulle kunna säga förstlingsverk, men det är också den enda bok jag har skrivit hittills. Så att, det är min.
Ja. Och vad fina illustrationer.
Alltså jag är rätt stolt över den, det ska jag säga.
Den är jättefin.
Säger jag först, jag kommer från Österlen och försöker vara blygsam. Men det tog ett tag innan jag vågade säga att jag tänkte bok. Men när jag väl hade börjat tala om för folk där nere att jag skriver en bok om Simris och insåg att de blev glada och inte tyckte att ska du? Det var inget sånt där att jag behövde inte känna att jag inte skulle göra det, utan tvärtom. Alla kom och berättade och alla ställde upp glatt och poserade på bild och sa först, precis som du säger att dina intervjuoffer här gör, sa först att de inte hade någonting att berätta om, att jag kunde väl alltid komma och ta en kopp kaffe. Mm. Efter 4 timmar hade vi fortfarande inte hunnit dricka kaffe och då var jag tvungen att komma tillbaka, för då hade de plockat fram fotoalbum och samlingar av stenar. Vi tittade på de bilder som du hade uppe nyss. Det var en man som hade en hel låda med gamla flintyxor som han hade. Det var lantbrukare som hade hittat dem när han plöjde och så. Och då berättade han om dem och vilka han tyckte bäst om och varför han tyckte om dem och hur de kändes när han strök dem över och så. Mjuka och fina sammetssköna flintyxor och så.
Så det har bott människor i Simris ännu längre än i Simrishamn?
Ja, det är väl troligt att det är så. För att Simris ligger lite högre. Därifrån beskyddades väl trakten runt omkring. Bland annat från det höga kyrktornet som är i princip en fästning. Men det finns runstenar där. Det finns väldigt mycket i begravt i marken fortfarande. De grävde ut ett stort gravfält från bronsåldern. I 50-talet, på 50-talet.
Så det är minst 100 eller kanske 200 bilderna, så är många från gången tid, 100-150 år gamla. Men det finns färgbilder, har du tagit dem själv?
Ja, jag har tagit nästan allihopa. Sen har jag en fotointresserad systerson på Österlen som bor i Simris.
Aha.
Honom har jag skickat ut när jag inte själv har kunnat. Jag har ringt och sagt, nu så är det och det som händer, kan du ta en bild? Och så har han gjort det. Min son har ritat en karta där och det är lite sån här familje.
Roligt.
Min man gjorde mest av layouten faktiskt.
Mm.
Mm.
Har varje hushåll i orten Simris utanför Simrishamn köpt den här boken?
Ja, minst en.
Är det flera som köper den?
Ja, alltså det ringer ju fortfarande. Den där kom ju för 2 år sedan ungefär. Och det ringer ju fortfarande folk till mig och säger att de har hört talas om den på omvägar och sådär. Eller någon släkting som, eller någon bekant. Och min gamla arbetskamrat från Osby ringde och sa att en person som kom och hjälpte honom städa hade sett den på hans bord, på hans soffbord.
Ja.
Och hon, eller hennes pappa kommer från Simris.
Aha,
så hon ville ju ha den och det var ganska nyligen. Så att,
har du något nytt bokprojekt på gång, Ingrid Svensson?
Alltså jag håller på lite grann med Simris fortfarande. Jag kan inte hålla mig från alla gamla protokoll som ligger där och väntar på mig.
Eller är de
som
inte är fortfarande.
Jo, de är dammiga, men det är det som är roligt.
Det fanns en låda som du hittade.
Biakistan hittade jag av en slump, ja. Den fanns
det papper i den?
Den var full med papper. Från 1807 till 1925 så skrev de ganska mycket om vägar som andra bybor trafikerade och körde för hårt på. Och de hade inte lust att betala för det, utan det tyckte de skulle göra i Brantevik istället. Och
jaha, det var...
Det var strid mellan byarna.
Byarna, kul. Ja. Tyvärr, ja, en halvtimme går ruskigt fort.
Fortan, ja, tänkte jag.
Så att, var jätteroligt att du tog dig tid att få komma från Västerhaninge till Risamma, Tyresö. Egentligen borde jag intressera dig för att åka till Indien och göra...
Du har gjort det.
Ja, jag har gjort
du
det.
Har gjort det.
Jag är tjatig. Tack snälla, Inge Svensson. Tack. Lycka till med dina guidningar, din journalistik och din nya bok om, ja, skånska, tack, byar och städer.